Idag har jag ingen mindre än komikern och entreprenören hos mig. Ja, han var med och startade Raw Comedy för exakt 20 år sedan. De har 20-årsjubileum. De har till och med fyllt Avicii Arena den 21 oktober. Det är fullsatt, så jag vet inte om det kanske finns en eller annan biljett på svarta marknaden. Vad vet jag. Välkommen hit, Mårten Andersson.
Tack så mycket, Bettina.
Tror du går att fixa någon biljett?
Vi har ju sålt 11 000. Så det är ju varit ute, det såldes slut på 2 veckor. Så vilket är helt otroligt. Men vi kommer släppa 400-500. Vi har lyckats styra om scenen lite grann. Så wow. Om några veckor får man hålla utkik på våra sociala medier. Då släpper vi. Men då är det absolut sista. Sen går det inte in en kotte till.
Och vad kommer den här föreställningen handla om?
Det är ju då vårt 20-årsjubileum. Det är 20 år sedan jag startade Raw. Men vi finns ju idag i Stockholm, Göteborg, Malmö. Men det här är då ett jubileumsår. Det händer massa roliga grejer som vi gör. Och det här är det stora live-eventet. Där man då kan se bland andra Johan Glans, Messiah Hallberg, Babben Larsson, David Sundin, Ös, Måns, mig. Det är alla 16 komiker. Under 4,5 timme. Så det är som en stor festival då. En lördag mellan 19 och 23.30 och sen stor efterfest på det. Så det är ju för att fira liksom vår klubb och även liksom vad svensk stand-up har blivit under de här 20 åren. För det är en helt annan värld idag än vad det var när vi startade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Innan vi kommer in på din komikerresa så vill jag ju såklart höra om din uppväxt och bakgrund.
Mm. Jag tror faktiskt att, och jag tänkte att jag är jätteglad att bli inbjuden, men möjligtvis så ploppade jag kanske upp i din feed jag också. Därför att det jag gör med den här föreställningen som jag är ute med nu då, som heter Mårten Svetkovic, den handlar ju väldigt mycket om kulturkrockar och integration, och det är allt från liksom att rädsla för att bli en sittkissande gubbe och borttappad manlighet och så. Jag är tillsammans med en serbisk kvinna och hon kommer från liksom en, om man ska bara hårdra den, machokultur, och vi är lite mer metrosexuell kultur sådär. Men hela min uppväxt har ju varit med folk från andra kulturer. Och det är det som genomsyrar också den här föreställningen. Så att det är ju inte bara skämt om folk från Balkan, utan det är skämt om iranier, araber, jamaikaner och liksom svenskar naturligtvis. Och jag anser mig ha någon slags veto i det där. Det kanske är konstigt som blond, blåögd svensk, men eftersom det har varit mina kompisar sedan dag ett, så är det lika naturligt för mig att driva med dem som med liksom ursprungssvenskar, om vi ska kalla dem för det. Och det tror jag många har nästan saknat, och även jag så där, för att det annars varit så här, men Öst får driva med kurder och Petrina kan driva om liksom mörkhyade, och någon som är handikappad kan driva om handikappade. Grunden till Raw och all min komik som jag själv står för, det är ju att just det här som du pratar om, att försöka bygga broar, slå hål på fördomar. Och jag menar, om min PT är liksom från Eritrea och min frisör är från Syrien, så är det lika naturligt för mig att driva med dem. Men min uppväxt, jag kommer från Stockholm, föddes på Södersjukhuset och växte upp i Liseberg heter det, inte Nöjesparken då i Göteborg, utan typ Älvsjö kan man säga, kanske folk känner till. Uppvuxen i Stockholm, och var redan tidigt liksom, så drogs jag till folk från andra kulturer, för jag tyckte alltid det var något mer exotiskt än att bara liksom hitta sin inspiration bland liksom 9 miljoner falukorvar. Så jag har alltid dragits till det, och det tror jag har format mig väldigt mycket i den jag är idag. Så det är väl den korta grejen. Jag har en syster, mamma och pappa är fortfarande lever, no jinx. Och ja, det är väl typ så.
När du växte upp i Älvsjö, fanns det många med invandrarbakgrund där?
Men Älvsjö ligger ganska nära Östberga i Stockholm. Och om man inte har koll på det, så är ju det... Jag vet inte exakt, idag tror jag det är bättre. Men då var det en lite så halvproblematisk förort. Där var det väldigt, men det var segregerat. Men jag gillade hänga där. Vi var uppe hos en korvgubbe som heter Habib och köpte luffare. Det var så här korvbröd med ketchup i, som kostade 2 kronor då. Det säger en del om hur gammal jag är.
Korven då?
Korv hade vi inte råd med. Vi stod där uppe och köpte luffare och liksom hängde på gården där uppe, fritidsgården i Östberga. Det fanns en i Örby också, fast i åt andra hållet, och det var lite rikare människor. Det är fortfarande medelklass, men liksom det var lite vitare. Och det är ju det igen liksom, jag drogs till det där. Och det är därför våra barn går på mixad förskola till exempel. För det är liksom, jag tittar in där innan vi valde, så var det så här, vi hade kunnat ha dem på en privat förskola. Men jag vill inte att de ska växa upp så. Det är inte så Sverige ser ut. Det är inte det Sverige jag vill se. Jag vill att mina barn ska liksom växa upp i en mångkulturell miljö. Så det är som att titta på en Benetton-reklam när man ser liksom personalen och barnen och våra barn där. Och det är så jag vill det ska vara. Och det var så min uppväxt har varit. Det tror jag inte så många känner till. Men ibland har jag fått kritik för att jag har drivit med folk från andra kulturer. Jag blir lika provocerad varenda gång. Det här är liksom typ mina bröder, mina systrar, mina polare. Det är liksom mina barns gudfar är iranier, och liksom hela min bekantskapskrets. Jag älskar det. Så, och då känner jag att då har jag ett veto i att driva med dem. För annars blir det här vi och dem. Och jag hatar det, för det ska bara vara vi.
Det är ju också en del av ditt liv och din uppväxt. Jag menar, du vet ju lika mycket om deras kultur och uppväxt, för att du var en del av det och växte upp just med de människorna. Och det är rätt härligt att du säger det, för att jag tror folk har svårt att förstå ibland att människor är så mycket mer lika än olika. Så vi är människor, vi går alla på toaletten, vi alla blir hungriga, vi alla måste röra på oss, vi alla kan bli sjuka i cancer. Så att ja, sen är man uppvuxen med olika föräldrar och en annan kultur och bakgrund och maträtter och allt vad det är. Men kan man bara bygga den där bron, så inser man att likheterna överträffar olikheterna. Och vad som är häftigt med din grundinställning, och den har du ju på ett sätt fått med dig lite gratis i och med att du var nyfiken som barn, det är att man lär sig så mycket. Och sen får man ju välja vad man gillar och vad man ogillar. Och det brukar jag säga när jag växte upp i Sverige, att så här, jag tog ju det bästa från den svenska kulturen och sen så behöll jag det som var det bästa från min kultur. Ja, här har jag lite frihet. Ja, bra, då vänder jag mig till den svenska. Och nej, men vi har mycket godare mat. Nej, men jag håller mig kvar vid den arabiska. Jag vill inte äta köttbullar och falukorv varje dag. Jag vill ha den där mammas goda gryta liksom, med vitlök och vad det nu är. En grönsaksgryta. Och dessutom så, när jag växte upp, man märkte ju skillnaden. Svenskar är väldigt så här, det är mamma, pappa, barn och sen är det lite privat och sen så släpper vi inte in så många. Medan hos oss har det alltid varit en öppen dörr, alla är välkomna. Man pratar i munnen på varandra, man säger vad man tycker och tänker, ingen skäms. Ibland så hoppar det många grodor i munnen på en, men du får i alla fall vad du ser.
Men det är mer levande, och det är liksom det du beskriver, och det är det som jag tror också jag har dragits till. För det, om man ska hårdra här, det är klart att man kan inte dra alla över en kam. Men att, om man ska prata, så är ju när man frågar turister och andra som, hur de ser oss svenskar, så är det ju ofta att vi är stela, introverta och bla bla. Sen tycker inte jag det stämmer på somrarna, så jag tror väldigt mycket är faktiskt väderberoende. Man blir blir helt deprimerad av att bo här. Så det tror jag påverkas. För Sverige och även stockholmare under sommaren är ju helt andra människor än på resten av året. Men vi är ju liksom, jag skrev något nytt skämt här under sommaren, att om man vill ha kontakt med en svensk så räcker det att snyta sig på tunnelbanan eller på en buss, för då får man ögonkontakt. Det är det sättet man får ögonkontakt. Men, eller att liksom prata för högt i mobilen. Men den där grejen, att det här mer levande, det är faktiskt ett av mina favoritskämt i showen också. Och skämt tycker jag blir bäst när de bottnar i någonting. Och just det du beskriver är ju det jag upplevt också när jag åkte till Balkan, där då min fästmö kommer ifrån. Och varit i Serbien. Och det är samma som, oavsett om man är arab i grunden eller om man är liksom iranier, whatever, man har någon slags annan bakgrund än svensk. Att det här, dörren är alltid öppen. Och det är inte bara det, utan det är också dörren till skafferiet är öppen. Dörren till kylskåpet är öppet. Vad som är mitt är ditt. Välkommen till mig och till oss. Medan i Sverige så står vi då och trycker, det här det jag säger i showen, bakom våra titthål och tittar ut och säger Nej, vi sa vecka 37 och liksom dörren är stängd. Så sånt där, jag älskar att prata om sånt och försöka så frön i folk att så här, öppna dörren. Inte bara till ditt hem utan till ditt hjärta, så tror jag många av problemen skulle vara borta. Göm dig inte bakom fördomar. Prata med folk.
Och det är så enkelt och folk gör det så svårt för sig själva. Men Mårten, du växte upp då med mamma och pappa. Vad tyckte de om att du sprang över på andra sidan? Blev de lite rädda?
Ja, men pappa och mamma är 40-talister. Och jag älskar min mamma och pappa. Men de är ju... Jag tror att de också, den här resan som jag har gjort och den jag har blivit idag, har ju de såklart varit med på. Och jag tror att jag har inspirerat även dem. Inte bara den publik som har valt att komma till mina shower. Att tänka större, för det har varit lite så här uppväxten att den här, ja, kolla på den där, vad konstig liksom den var, kunde det vara. Och det handlar inte om hudfärg så mycket då, utan kanske om någon klädde sig annorlunda eller så. Så att jag hade någon slags revolt mot kanske ett lite trångt synsätt, kan jag tycka. Och det gäller de flesta 40-talister. Och går vi längre bak i tiden så blir det bara värre och värre. Så att, men de är superhärliga och jätteöppensinnade och så. Men det är klart att när jag började hänga i Östberga ganska mycket, i lite fel kretsar också, då var ju min mamma framförallt orolig. Och det var ju mera för att jag skulle hamna fel. Och en av dem som jag växte upp med och hängde med, han blev ju tungt kriminell, narkoman och lever inte idag. Så att jag kan förstå den oro hos en förälder också. Så att, men det fanns aldrig några så här, du får inte göra ditt eller datten. Jag har alltid haft det väldigt fritt faktiskt.
Och din syster?
Min syster och jag är extremt olika. Och vi har väl inte speciellt mycket kontakt, kan man väl säga. Tyvärr.
Tycker du att det är tråkigt?
Ja, det är tråkigt att det är som det är. Jag önskar att jag kunde göra vissa saker ogjort, men vi kan inte förändra saker och ting vi har gjort. Vi kan bara förändra saker framåt. Och jag försöker vara en bättre bror, men det är svårt när man inte får chansen. Bättre pappa, bättre vän, bättre chef, allting. Och det går inte att göra saker ogjorda. Vi kan bara be om ursäkt och försöka göra det bättre.
Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta.
Den var fin. Mm. Den har jag inte hört förut.
Har du inte?
Nej.
Kan dina föräldrar tycka att det är tråkigt om ni bara är två barn, att ni inte har den relationen?
Absolut. De ser det väl som deras misslyckande, att inte vi pratar med varann. Och de är såklart väldigt ledsna över det, att vi inte kan fira jular och annat ihop, och att jag har två små barn som hon inte träffar. Så de har inte sin moster, och det
faster,
där är väldigt faster, tack. Och det där är ju väldigt tufft för min tjej som kommer från helt andra förhållanden. Hon och hennes bror älskar varann, och familjen, som för många andra, nu generaliserar lite här, men familjen är ju mycket viktigare för folk från andra kulturer än i Sverige. Vi sätter våra gamla på hem, hej då, och sen hälsar vi på liksom en gång i månaden. Så är ju Sverige tyvärr. När man pratar om att Sverige är kallt, så är det ju inte bara vädret. Och så för henne är det helt absurt att inte vi har kontakt, jag och min syster. Men hon vet också att jag har kämpat.
Mm. Jag säger bara, sluta inte kämpa. Det kanske blir bra en vacker dag.
En vacker dag. Man faller ju på hoppet.
Du känns ju som en person som alltid har velat göra någonting, synas, höras, extrovert. Du började på P3 som 19-åring redan. Hur hamnade du där?
Jag gick, alltså jag, när jag växte upp i alltså, du vet, kommer du ihåg när man hade såna här mina vännerböcker? Hade du det? Nej. Men det var ju så här, något som man fyllde i, så här, namn, ålder.
Ja, jo, men det hade jag,
ja, men
säg
vad jag vill bli när jag blir stor, jag är kär i den, bla bla bla, allt sånt där.
Ja, såklart.
Ja, och i den, redan...
Det var som en dagbok.
Nej, men det var mer att kompisarna skulle fylla i det. Och då kunde man, gick man in direkt när någon hade fyllt i, kan du fylla i den här? Och så hoppades man, person jag är kär i, eller hemligt kär i. Så hoppades man att ens namn skulle stå där.
Så kunde man sätta dit ett fotografi.
Ja, exakt.
En ruta för ett foto.
Ja, men precis, de. Och i den, och då var man väl, kan man varit då, 13. Där skrev jag på vad jag vill bli när jag blir stor, typ. Och då skrev jag sportjournalist, sportkommentator eller golfproffs, tror jag blev. Och golfproffs har jag inte blivit, för jag kastar klubborna längre än vad jag slår bollarna.
Du var arg.
Jag var arg. Men tv och radio var ganska tidigt något som jag ville göra. Så när jag växte upp i högstadiet fick jag tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet. Det gör man väl alltid kanske. Men i gymnasiet redan så började jag... Jag har alltid varit väldigt driven och målinriktad från tidig ålder. Så att jag... förstod att jag ville göra radio eller tv på något sätt. Och när jag var 15 så började jag göra närradio. Och kontaktade då de olika närradiostationerna som fanns i Stockholm. Och började göra radio själv och började lära mig tekniken. Och liksom härmade väl mest då andra. Sådär. Men jag gillade det där och fick ganska bra respons för att vara så ung. Och sen sökte jag då till, och där under tiden jag går i gymnasiet, så fick jag reda på, ja, men så här, om man vill jobba med det här, vad ska man göra? Och då var det journalisthögskolan och då var det 4 år. Och då kände jag bara att nej, jag kommer inte lägga 4 år på att lära mig någonting som jag tycker bygger i mångt och mycket på nyfikenhet. Att så här, vara nyfiken och ställa frågor. Så det var inte aktuellt för mig och jag är lite för dampig för det. Så då var jag så här, vad finns det för alternativ? Och då nämndes då Kalix folkhögskola som hade en välrenommerad radioutbildning. Så jag kontaktar dem och säger så här, vad går ni på för att komma in på er skola? Är det betyg eller är det arbetsprover? Och då sa de, vi går framförallt på arbetsprover. Så då valde jag att liksom satsa mer på att lära mig radio än att plugga. Så jag hade väl liksom medelbetyg, 3,5 av 5 eller något sånt där, inte mer än så. Bättre i vissa ämnen såklart.
3,0 var i och för sig i snittet, var det inte det?
Ja, men jag hade väl lite bättre
än
det. Ja,
det är det jag menar.
Ja, men försöker det var fortfarande inte det. Bra. Ja, jag vet, men det var fortfarande inte liksom. Det var inte så att det var applåder och diplom och pomma hemma när jag kom med det betyget. Men jag gjorde de där arbetsproverna och när vi var små i Stockholm när man växte upp så fanns det något som hette Budet. Alla kände till det här. Och Budet var ett nummer du kunde ringa. Det fanns 2 olika nummer. Så fick du sprit levererad, eller vin och öl levererad ur en baklucka. Det är langare helt enkelt. Och det där hade vi använt när vi var små. Vad kan vi ha varit då? Liksom 17, 16, 17 någonstans där. Och köpte billigt vin från den där. Och jag bestämde mig då för att avslöja det här. Och det här känner inte folk till. Så att jag gjorde tillsammans med Filip Struve som har varit sen blev ankare på om det var Rapport eller Aktuellt och sånt där. Han jobbade då på ett om det var Efter 2 med Ulf Elving eller Efter 3, någon av dem. Och han och jag gjorde tillsammans reportage för jag kom och berättade om den här grejen så vi gjorde skickade ut och när vi ringde det här numret vi hade 2 ungdomar vi skickade ut som fick köpa de här grejerna. Och ja, de köpte sprit, det var langning och bla bla bla. Och sen gjorde vi ett reportage som då sändes. Och det blev liksom första sidestoff på, jag menar, Eko toppade med det. Det blev största nyheten där. Och det var liksom att langning till minderåriga och så vidare. Och det blev mitt antagningsprov då till den här radioutbildningen. Att jag kunde visa att jag hade liksom nästan, då fanns ju inte ordet viral. Men viral på den tiden med det här reportaget. Så då kom jag in på skolan, gick den och sen efter det... året så fick jag jobb på P3 som reporter och där började allting.
Och sen har det bara varit spikrakt uppåt.
Ja, spikrakt uppåt hör kanske inte. Ja, men det var det väl ett tag, gick det ju otroligt bra. Det var, jag gjorde ZTV 4 år. Efter det fick jag börja på TV3. Det var programledare och gjorde TV3-sporten. När du gjorde vädret ibland då. Jag satt där som nyhetsankare och jag gjorde Radio Stockholmssporten innan det. Och sen så fortsatte jag på Kanal 5 och gjorde programledargrej där. Men jag kände aldrig att... Och det låter ju såklart väldigt förmätet. Och idag kan jag skratta åt det. Men att jag alltid tyckt att... Jag har alltid tyckt att jag är mer begåvad än vad andra har tyckt att jag är. Och det där har funnits en... man kan skratta åt det, men det är också sant. För att... men jag tror också att på grund av massa festande och annat under många år där jag var liksom... Jag var inte... Jag nådde inte upp till min kapacitet. Jag trodde det i min liksom bubbla jag befann mig i. Men jag var inte där. Men det fanns en stor bitterhet hos mig. Att så här, när jag blev erbjuden tv-program av TV3 och Kanal 5 så gav de mig typ de sämsta programmen. Men i mitt mindset skulle jag ha de största programmen. Som då gick till liksom Harald Treutiger som var glödhet då. Och Gry Forssell och så vidare. Och så jag var bara bitter. Och därför har jag mycket, bara folk drar åt helvete åt höger och vänster och hur kan ni göra så här? Så att jag har ju bränt massa broar, apropå broar, i tv-branschen. Sen att det här är 10-15 år sedan och att jag är en helt annan person idag. Jag vet fortfarande att jag inte blir på att vissa kanaler, vissa människor är absolut inte Mårten Andersson. Apropå att liksom, vissa broar går inte att reparera bara. Det är lätt att vara efterklok, men medans, återigen, jag kan inte göra ogjort. Jag har lärt mig, jag tror också att jag har blivit den jag är idag. Jag säger tack vare, inte på grund av de här misstagen som jag gjorde då. Men så var det. Så efter det, när jag hade hamnat i clash med liksom, TV3 för att jag vägrade göra ett program, en säsong 2 som blev en succé. Och de hade sålt massa reklam och grejer. Jag sa, jag tänker inte göra det programmet. Ni lovade mig Fångarna på fortet. Nu ska jag ha Fångarna på fortet. Och då sa de, nej, men du måste vänta för du är fortfarande ny från ZTV. Jag sa, jag har gjort en succé. Ni säger ju att det är den största succé ni haft på tisdagar. Jag tänker inte göra Guinness Rekord TV en säsong till. Det är inte min typ av program. Så jag vägrade. Och då blev jag utslängd i frysboxen big time. Jag fick mina månadsfakturor betalda, men jag fick inte komma på några fester när de hade programledarfester och jag var helt utfryst. Sen så tog då P.A. Gulle som var sportchef där, hade hört Pippi Rull som jag hade gjort parallellt. Älskade de här grejerna jag gjorde i humorn och visste att jag hade en sportbakgrund och tyckte så här, här ligger han och bara kostar pengar som programledare, varför gör vi ingenting med det? Och då gjorde jag det, men sen när det kontraktet gick ut så kände vi nu både TV3 och jag att nu är vi klara med varann. Och då var jag så bränd på hela TV-branschen att jag pallade inte. Och då hade jag länge velat bli komiker. Och där började komikerresan istället. Sen tog den mig tillbaka in i TV igen, men då var jag inte programledare, jag var inte kontrakterad. Så jag kunde bestämma själv om jag ville vara med eller inte.
Du måste ju då... Alltså som det låter på dig, har haft ett alkoholberoende?
Ja, men jag skulle säga att inte ett beroende, men problematik, absolut. Absolut.
Och varför hamnar du där?
Ja du, det är väl en bra fråga. Det klassiska, även om det inte går in att jämföra sig med liksom så här stora Hollywoodstjärnor, det är inte det jag försöker göra här. Men liksom, när man slår igenom som ung... så är inte jag den första och inte den sista tyvärr som kommer hamna snett i livet. Jag fick alldeles för mycket liksom, brev och mejl, framförallt från tjejer som förklarade att de tyckte jag var så snygg och hit och dit. Jag tappade bara verklighetsuppfattningen. Allt handlade om mig, jag blev väldigt extremt egocentrisk och... när man känner sig åtrådd, då blir det att man gick ut på krogen och man fick massa blickar hit och dit och det var liksom... Ja, men det var... vad ska man säga? Men det var bara väldigt mycket liksom, jag förlorade mig i det där. Så det blev liksom, jag var ute på krogen, när det var som värst så var jag ute 4-5 gånger i veckan. Och så helgerna såklart.
Ja, du var alkoholberoende.
Nej, men det var ett skämt. Men absolut.
Men det fanns en sanning i det.
Ja, absolut. Ja. Det finns en sanning i det. Och det här är också en grej som jag tycker är intressant om, som jag tar upp i Mårten Svetkovic-showen. Att så här, hur går man från ett sånt liv till att bli familjefar? Och liksom så där. Så att det är också... Ja, men igen, jag gillar att... ibland så tänker jag att det jag gör inte är stand-up comedy, utan att det är spiritual comedy. För att det är just... Man får vara med på en resa. som jag tror och hoppas att andra kan kanske inspireras av eller känna igen sig i och skratta åt.
Det du berättar, jag förstår precis vad du säger, och bara för att förklara för dem som inte förstår. Jag har haft Tony Irving i podden, Sean Banan med flera.
Mm.
Som just den här när man tappar verklighetsuppfattningen.
Mm.
Det är så många som liksom lyfter en och bara behandlar en som om man vore liksom a fucking star.
Mm.
Och till slut börjar du tro på den bilden av dig själv som faktiskt folk har gett dig. Där kanske du hade behövt någon stabil flickvän eller några som bara tog ner dig på jorden och bara...
100%.
Du glöm inte, du är inte bättre än någon annan.
Mm.
Och var jävligt ödmjuk, för din resa kan ta slut imorgon.
Exakt.
Du hade behövt rätt krav, men problemet med... Jag kanske har fel, men problemet då med sådana som du där och då, omger sig ju med jag-sägare.
Mm.
Och när man bara omger sig med folk liksom som lyfter en bara, så jävla bald, så cool, då tror man på den, man är i den bubblan och man tror och vill bara tro på dem som är schyssta mot den. För att kommer det någon som säger att hej, jag tycker du är för jävlig just nu, då är det bara så här, fuck you, du kan dra åt helvete. Och så har... Och det där det blir
exakt,
så
man vill
fel.
Inte höra det, man vill fortsätta leva den här myten om sig själv,
ja.
Som man bara hittat på i sitt ego, det är bara egot. Men i mitt fall så var det ju, det kom ju till en punkt där det liksom inte gick längre, och jag bestämde mig för att liksom förändra mitt liv, och jag har ju gått i terapi i hur många år som helst, men ja. Jag lyckades sätta rätt terapeut och där började jobbet som fortfarande fortsätter. Än idag.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänker ändå att om man är född i en trygg familj och uppvuxen med trygga föräldrar, mycket kärlek...
Mm.
Så brukar man ju hamna liksom på rätt spår igen någonstans.
Mm.
Varför gjorde du inte det? Det känns ju ändå som att du hade bra föräldrar. Och...
Ja, men... Ja, varför inte? Därför att... Jag tror att... det har inte riktigt varit de som jag har vänt mig till. Jag menar, om vi tar... Min älskade pappa, så kommer han, som sagt, han är 40-talist. Han kommer från en generation, och nu generaliserar jag igen, men en generation av att man biter ihop och lägger locket på. Och framförallt så här, man visar inte känslor. Så 40-talistmännen framförallt, och de yngre, eller äldre, 30-talister och sånt, de är ju lite som jag, det jag skojar om Balkan. Att det är så här, man visar inte känslor, man liksom får en lift i huvudet, men så reser man sig bara upp. Det var bara 3 ton, man tänder en cigg och går därifrån, bara jebote. Och så går man, medans liksom, och min mamma har nog, hon har nog, hur mycket jag älskar henne, så hon har haft det svårt att prata om känslor. Det blir liksom som att hon, ja hon kan inte riktigt hantera det på det sättet som jag kanske alltid har behövt. De har alltid funnits där för mig. Jag kanske också inte valde att gå till dem för någon slags skam. Jag vet inte, att de skämdes över sin son, vad jag hade blivit då. Men jag har alltid varit självkritisk också. Nej, men jag kanske. Jag vet inte. Jag vet att de är jättestolta över mig idag. Och säkert en del även då. Men jag tror att den var ganska... Den stoltheten bottnades väldigt mycket i vad jag hade gjort. Snarare än vem jag var. Och för mig har det alltid varit viktigare för mig att få känna en kärlek för vem jag är och inte prestation. Så där har jag behövt liksom göra en del, ganska mycket jobb själv för att hitta den kärleken till mig själv. Och i ett land som Sverige, som ett janteland, så får man ju knappt älska sig själv. Man blandar ihop självkänsla och kärlek till en själv med skryt. Men jag var ju i någon slags egobubbla också, så att det blev någon liksom, ja, att gå ut och säga att man älskar sig själv eller att liksom säga det till en själv. För det handlar mycket också om att spara saker till en själv. Att inte dela allting hela tiden så ska andra ska få, man ska inte ens ge dem chansen att tycka någonting. Det här är för mig bara. Jag minns en terapeut som sa just det här att sluta dela så mycket saker. Behåll grejer för dig själv, för det kommer öka din självkänsla. Att du inte behöver någon annans bekräftelse. Om någon kommer fram till dig och säger: du, jag såg din föreställning eller jag läste en grej du skrev, jag tyckte det var fantastiskt. Det räcker där. Jag behöver inte gå och berätta det sen för att få ännu mer bekräftelse av någon annan. Det här bekräftelseknarkandet som vi så många fastnat i. Men ja, det, bla bla bla. Men liksom, så varför gick jag inte dem? Jo, ja, det var nog kanske för att men det är svårt när vi är bubblor. Det är som liksom, man kan vara någon slags social mediebubbla eller whatever, där man inbillar sig att man är viktigare än vad man är. Eller man är en alkoholbubbla, eller man är en mobilberoende bubbla for whatever reason. Och i de här bubblorna, metaforiskt tänker jag, studsa bara mot varann. Så det behövs någon som sticker hål på de här, lite som du var inne på. Att jag hade fan behövt en örfil nästan. Och alltså, vad håller du på med? Skärp det för fan. Men jag hade ingen som gjorde det. Det var jag själv som fick till slut ge mig den örfilen.
Eller du fick ju det på ett sätt genom att du blev av med jobbet.
Det var ju blev inte riktigt av med jobbet. Det var lika mycket jag som sa upp mig. Mm. Och jag menar, när jag sa upp mig från TV3, dels så... allt är relativt, men jag hade ganska mycket pengar då. Och parallellt med det hade ju liksom min komikerkarriär försiktigt liksom börjat och sen exploderade med Pippi Rull och alla de här liksom busringningarna vi gjorde då. Och där fick jag ett kvitto på, okej, jag kan skriva humor. Min dröm som jag hade sedan jag var 16 att bli komiker, let's go for it, nu blir du ståuppkomiker. Och sen tog ju det fart. Så att jag ska inte säga att jag blev av med jobbet, men lite kanske. Jo, jag kanske blev av med jobbet lite grann.
Jag tänker it goes both ways, men ja. Jag tänker ändå att folk störde sig på, alltså så här, jag är så kluven där. Jag går tillbaka där till dina föräldrar bara en sekund. Du säger ju själv att de inte kunde visa känslor.
Det kan då, men så jag vill inte heller här sitta och hänga ut mina föräldrar på det sättet, men...
Nej, men man är olika. Det betyder inte att de är mindre fantastiska för det. Men du kanske inte kände så här: ja, vad ska jag säga till pappa? Så här, jag mår psykiskt dåligt. Om pappa själv inte har pratat om psykisk ohälsa till exempel.
Det är väl lite som att man går till en hjärnskrynklare. Är du med? Och ja, min mamma kommer lite från också den här lägga locket på, allting är så bra, familjen bra, typ Joakim Pirinen. Att det blir liksom nästan som att de blir, det finns en stress hos dem att så här, de kan inte hantera att någon är, de kan ge en kram eller så, eller, och, men det är därför terapi, om man träffar rätt terapeut, är fantastiskt. För man har någon som lyssnar på en men som också kan ge en vägledning.
Och som öppnar upp bilden så att du kan se den utifrån.
Ja, alltså man får ju ett helikopterperspektiv som man sen kan applicera i massa olika situationer och titta på sig själv i utifrån i en relation eller vilken relation det än må vara. Inte bara till en själv utan till andra.
Jag hamnade i någon sån här baby blues och träffade en terapeut i några månader för när jag fick mitt första barn. Det är 19 år sedan i år.
Mm.
I november. Där december. Jag bara tänkte, jag gick bara rakt in i väggen och så hade jag lite små problem och sådär. Och så tänkte jag måste bara prata av mig. Och en sak som hon sa, som så här, jag har burit med mig resten liksom, av livet.
Mm.
Det är det här att allting handlar ju om hur du förhåller dig till saker och ting.
Mm.
Alltså om någon kommer fram på gatan och bara pekar finger åt mig. Väljer jag att ta åt mig? Eller väljer jag att tänka, kul hörru, men jag bryr mig inte.
Nej.
Alltså... Det är en sån där sak som jag känner att det ligger så mycket i det. För att människor tar åt sig och tycker att de är värdelösa. Istället för bara vända på det. Hur väljer jag att se och bemöta det?
Mm.
För hela livet handlar ju om hur man bemöter andra.
Mm. Men du har helt rätt. Det är, liksom,
det är så enkelt också på något sätt. Och den poletten trillade ner där då. Jag bara, Ja, faktiskt. Det var som att ett nytt universum hade öppnat sig.
Men för vi har alltid, man kan tycka vad man vill, men vi har alltid ett val. Precis som du säger. Man kan välja att gå, men vem är du som är så här, vad är ditt problem? Eller det kanske inte är så vanligt att någon går fram och ger ett facktecken. Men de här facktecknen digitalt händer ju hela tiden, dagligen. Speciellt om du är offentlig person. Folk som ska förklara att du är värdelös eller att man är sämst eller vad det än må vara. Och så är man så här, men i början gick jag i polemik. Jag bara så här, hur kan du skriva så till mig och bla bla. Nu är det så här, det är inte att jag tycker fortfarande det är så onödigt. Men jag orkar inte, jag tar inte energi av det, utan jag väljer att liksom, det är som en fågel som kommer flygande in i ens öra och säger du är värdelös, och så flyger den ut och andra örat. Då kan du ju välja där att så här, men vad är du för jävla fågel som kommer och flyger in i mitt huvud och säger jag är värdelös, kom tillbaka, jag ska slakta dig typ. Eller så är det bara så här, ja, det var väldigt märkligt, och sen går du vidare med ditt liv. Men vi tänker 60 000 tankar om dagen. Det är liksom, att tro att alla de är liksom, att alla de är sanna är ju helt absurt. Och det är samma sak med när vi utsätts för, ja men whatever, kritik eller något annat. Så välj rätt och välj det som är bäst för dig, och fastna inte för mycket i den här negativiteten. Free flow.
Om du fick ändra på saker där och då, med hur du tänker idag, vad skulle du ha gjort för förändring?
Jag är ju inte en person som, om det inte är i terapeutiskt syfte, som gillar att titta bakåt. Jag gillar att titta framåt.
Och det är bra,
än mer att titta i nuet, att vara i nuet så mycket det går. Sen kan det låta hur frireligiöst man vill, men nej, jag tänker ju att alla de misstag jag har gjort har ju gjort mig till den jag är idag. Och idag är jag en person som jag är väldigt stolt över. Och om folk fortfarande lever kvar i någon 10 år tillbaka, att jag är kaxig, dryg, whatever. Ja, men jag kan bara fortsätta försöka vara den jag är idag. Och idag har jag inget behov av, skulle jag få göra ett nytt tv-program? Ja, jag skulle kanske tacka ja om det var ett bra tv-program. Jag skulle inte be någon dra åt helvete om de erbjuder mig något dåligt. Jag skulle säga så här, men det, tyvärr, det är inte för mig. Tack så mycket för att ni tänkte på mig. Men jag tror att, som sagt, de sakerna som jag har gjort har format mig till den jag är idag. Men det jag skulle vilja ogjort är att jag inte fanns där för min syster när hennes barn växte upp. Det kommer jag aldrig förlåta mig själv för.
Men samtidigt, som du säger, man är ju den man är idag, och livet går ändå vidare. Man kan inte liksom vrida tillbaka klockan heller. Och det är ju det tuffa i livet.
Mm.
Men samtidigt så, att leva kvar i något som är destruktivt och inte bra är ju sämre än att man faktiskt har förändrats.
Ja, men exakt. Så är det ju. Men jag vet inte, det känns som att jag bara upprepar mig själv. Men det är, visst, det är klart att det finns saker som man skulle vilja ändra på. Men igen, så är det möjligen så att åtminstone det mesta av det där är lärdomar som har gjort mig till någon som kan inspirera andra idag med det jag gör på scen och på andra plattformar.
När träffar du din serbiska, vad heter din serbiska fru?
Hon heter Stasha.
Stasha.
Och är fästmö, men soon to be wife förhoppningsvis.
Har de mycket stash?
För att vara, alltså Serbien är ett fattigt land, men hon har mycket stash. Hon är extremt duktig inom IT. Sitter och jobbar med Google och Microsoft och massa andra. Så att vissa månader tjänar ju hon mycket mer pengar än vad jag gör.
Är det sharing is caring då?
Ja, men vi delar ju på allt. Men jag menar, det som jag ska inte sitta här och dra massa skämt och shower. Men vi träffades i Mexiko faktiskt. Så det är en rätt härlig så här, kärlekshistoria.
Hon, i Tulum?
Nej, vi hade varit där båda två. Men vi var faktiskt i Playa del Carmen. Jag hade tröttnat på Flum Mexico och ville äta hamburgare på McDonald's och dricka blaskigt kaffe på Starbucks som kontrast till 3 veckor i Tulum. Och hon var där, och hon hade varit också i Tulum och gjort massa andra grejer, så cenotes och sånt. Och då, så det var där vi träffades, på en bar. Och sen så ja, det är mycket showen handlar om, kulturkrockar och liksom hur jag, min första tid i Serbien, när jag kommer dit, blir helt chockad av hur det var, hennes tid i Sverige. Och när jag har skrivit den här, har jag också velat skriva showen som att hon inte bara ska vara öron och ögon från sig själv och representera bara Stasha från Serbien, utan även andra människor från andra kulturer och deras upplevelser av oss svenskar. Så jag har ju snackat med jättemånga av mina andra vänner så här, och som är då, har något slags påbrå. Vad tycker ni att jag borde ta upp? Och så har jag skrivit utifrån det.
Så hon hade inte bott i Sverige innan?
Nej, hon bodde i Belgrad.
Hon bodde i Belgrad?
Ja, så förstå hur knäppt.
Hur vågade du?
Det är ändå, det är... Hur vågade hon, tycker jag snarare? För det var hon som flyttade hit.
Så ja. Men jag bara tänker, du som svensk, bara hej, jag träffade någon från Serbien. Ja. Alltså jag tänker med alla fördomar man har om liksom Serbien och...
Tro mig, om du kommer och kollar på showen, det är mycket sågningar, kärleksfulla sågningar, men det är mycket. Först, jag brukar sa det att jag träffade henne när jag var i Mexiko jag var där på inspirationsresa, och hon var där med några serbiska vänner för att driva in en skuld.
Du hör ju.
Tror jag, sa jag. Jag vet inte, jag har aldrig frågat, men jag utgår från det. Det var väl därför de var där.
Från vilka då?
Ja, men det vet man inte. Det vet man inte, det är oklart. Men det är ju så här, sen kan man ju vara, jag fattade nog inte hur mycket vi satsade på ett bräde heller när man liksom skaffar barn och så ihop. Liksom, nu gillar inte jag att tänka om det inte skulle funka. Men det får ju inte funka, för vad händer då liksom? Då är ju, hon kommer inte stanna i Sverige. Och, så att det, men nu är det no jinx, peppa, ta ett trä, allting är jättebra. Det har varit upp och ner för oss med alla relationer. Men vi har verkligen, trots att vi är från andra kulturer, eller kanske tack vare det, så har vi behövt lära oss att kommunicera. Så att, och speciellt om känslor. Och det har varit svårt för henne, för hon kommer inte från alls den att, för henne, hennes mamma blev helt chockad. Hon har aldrig sett en man gråta hela sitt liv. Men nu har hon ju träffat mig då, så nu har hon fått se mig gråta flera gånger. Så att.
Och hur många år sedan var det här?
7 år sedan träffades vi i Mexiko.
Och då var du 42 och hon är...
Hon är 13 år yngre än jag. Så hon är 29. 35 nu blir hon väl. Mm. 36 i år. Ja, det måste hon göra. Och jag är 49 nu.
Och var det kärlek vid första ögonkastet?
Ja, men ja, det ska jag väl ändå säga att det var. Hon är enormt härlig och världens utstrålning. Och det var det jag drogs till något. Jag skulle egentligen träffat en annan tjej. Jag hade någon sån här, du vet, Tinder, fast det hette Happen. Så jag hade bestämt dejt och trodde först att det var hon. Också en brunett, liksom. Vacker brunett. Men sen insåg jag när hon sa att hon var från Serbia att det inte var hon. Men hon var så härlig, så jag valde att stanna kvar och prata med henne.
Så du gick inte på den där andra dejten?
Jag var ju på den baren jag skulle träffa henne, men hon kom dit och liksom, ja, gick ju därifrån. Så det var inte så schysst mot den tjejen, men det var ju bevisligen rätt val. Verkligen. Nu bor vi i Sverige och har ett hus och 2 barn.
Skulle du säga att Stasha har varit med och förändrat ditt liv?
110%. 110%. Och jag menar, jag vill gärna tro att jag har haft en del, eller jag vet att jag har haft en stor del i hennes utveckling också. Och det är ju någonstans, det kan vara fantastiskt härligt att gå in i en relation naturligtvis, om än svårt om man har varit singel så många år som jag hade varit, därför att man blir just där, man behöver inte kompromissa, och helt plötsligt ska du börja kompromissa och du får en spegel på allting du gör. Så jag trodde ju liksom att jag var klar, att nu har jag gjort mitt spirituella jobb och all terapi, nu har jag liksom blivit en man värd att älska, men det var ju bara början. Så att, så vi har fått kämpa med mig, vi har kämpat med henne och så, men jag liksom, vi är på en jättebra plats i livet just nu.
Jag tänker ändå, men du är en kille, du ser bra ut, du har glimten i ögat, du är smart.
Fortsätt.
TV-kändis. Sen behöver du inte gå och berätta om de här bekräftelsegrejerna.
Nej, nu har vi podden. Det får räcka. Jag kommer däremot dela podden i mina sociala medier.
Men ja, det är bra. Det hoppas jag att du gör. Men låg du inte runt väldigt mycket?
Jo, det gjorde jag.
Jag menar, du är en attraktiv
man. Det var det jag menade. Och det är från 20-årsåldern till liksom, det var lång tid innan. Vissa här, Ja, men förlåt om jag drar mycket grejer från föreställningen, men dina frågor är ju sånt som jag också tar upp i showen. Därför pratar jag om att det är lite så här spirituellt. För att, men jag insåg att jag kan inte vara den här personen om jag ska träffa den här tjejen. Och jag sitter med min terapeut då, Daniela Gordon, och vet till, för så säger hon bara, men Mårtensson, vad är det för kvinna du vill träffa egentligen? Och det här var ju under min festperiod. Då sa jag, men jag vill träffa någon som är rolig. Det är det absolut viktigaste för mig. Hon måste vara rolig, för annars kommer hon aldrig hålla länge. Vi måste kunna skratta ihop. Vacker, smart, empatisk, ett stort hjärta. Hon får gärna vara feminin och liksom klä sig bra och liksom ha bra värderingar. Och hon bara tittar på mig och säger hon, ja. Och du tänker då att det här är en kvinna som vill dejta dig. Och jag sa, det är en retorisk fråga, va? Hon bara, ja, säger du. Så jag, ja, jag tror att det är en retorisk fråga. Hon bara, ja, hur menar du då? Då sa jag, jag tror att finns inte på världskartan att en sån tjej skulle välja mig utifrån den jag är idag. Intressant, sa hon. Och hur menar du då? Jag sa, jag tror att jag behöver bli en man. Jag behöver förändra mitt liv. Från att vara en player och festprisse till att bli en helt annan typ av man som hon kan titta på mig med andra ögon och se något annat i mig än det där. Och där och då börjar ju det stora jobbet där jag slutar att dricka, slutar att ligga, slutar att skratta och så vidare. Men nej, så var det. Och sen har jag det fortsatt så där. Sen har jag haft ett sundare förhållande till alkohol efter det. Men det har varit väldigt mycket jobb innan då jag ens kunde träffa Stasha. För hade hon träffat mig i den där baren i Mexiko och jag inte hade gjort det där jobbet, hon hade sett rakt igenom mig att liksom, nej tack.
Jag brukar säga det, och det här låter jättestört, men jag tycker inte det låter stört, men jag tänker på sen när man vuxit upp med sin mamma och sin pappa och sådär, och min pappa var ju lite ett inavelsbarn förvisso, men skrek mycket och sådär.
Du gjorde det?
Jag gjorde det, ja. Med min pappa så här. Men det är klart, det ändå fanns en kärlek till sina barn, men det är klart, det var ju jävligt jobbigt att växa upp med en farsa som var hörselskadad på ena örat och döv på det andra och alltid aggressiv, så han hade ADHD upp på 100. Mm. Så egentligen hade ju han behövt liksom egentligen tung medicin, men vad fattig fattar man ju inte på 80-90-talet. Nej. Sen hade han ju hjärtat på rätta platsen. Men mamma har ju varit otroligt liksom engagerad, och det var nybakat bröd, och det här har dragit upp väldigt mycket i mina tidigare poddar och så vidare. Så det fanns en enorm trygghet. Och jag har ju vuxit upp med den tryggheten, och jag har ju aldrig på något sätt dragits till människor med för stora problem, för att jag känner inte igen mig i det. Och kan du då tänka dig mig välja en man som har så mycket issues, och är sexmissbrukare och dricker för mycket? Jag skulle bara vända på klacken och gå. Ja, och det handlar inte om han är snygg och smart. För han saknar den där tryggheten som jag letar efter. Och tyvärr, en bra tjej vill inte ha det där. Och nu sitter jag och säger att jag själv är bra. Men min mamma har lagt ner så mycket tid och energi på att trygga upp mig. Mm. Ska jag bara slänga bort det då?
Nej, just det.
Utan det måste...
Och behöva din trygghet sugs ut av någon som är otrygg.
Ja.
Men det var ju också insikten...
Kan du förstå vad
jag... 100%, för det är liksom... jag tror att jag är inte nog ensam om att tänka den här tanken, som då är att om jag bara träffar rätt partner så kommer allt att lösa sig. Men jag är glad över att jag insåg där och då att så här, ingen annan kan eller ska göra dig hel. Du måste göra dig så hel som det bara går, och sen så bygger ni någonting tillsammans. Det är inte någon annan som ska, det är som att gå till gymmet och du säger till din PT att men du får göra träningen. Nej, du måste fucking träna. Och sen så och sen kan du gå in. Och det var det jag gjorde med det här, att då sluta dricka, sluta ligga och ha one night stands, börja bygga någons självkänsla och en helt annan typ av person som sen utstrålade något helt annat också till slut. Så jag gjorde verkligen det där själsliga jobbet för att hamna på en annan plats och kunna träffa den här kvinnan i mitt liv som jag hade drömt om så länge, men som inte hade varit jag aldrig hade kunnat träffa som den gamla Mårten.
Och jag menar någonstans,
så 100% förstår jag vad du menar.
Ja.
Jag var inte trygg alls. Jag var raka motsatsen. Ja. Och dessutom är liksom en problematik på flera, liksom åt flera håll.
Du säger att vi har så mycket kulturkrockar och allting. Men samtidigt, du hade ju redan upplevt de där kulturkrockarna när du växte upp.
Mm.
Så främmande var det ju inte för dig att träffa en serbisk kvinna.
Nej, exakt. Och det är intressant. Men ska man skriva en humorshow, så det är klart att man då börjar man gå igenom hela sitt liv och alla de olika färgstarka personligheter jag växt upp med, och sen försöka liksom, det här är ju som en romcom, en kärlekshistoria, men med massa parallella spår, om då att gå från att vara singel till att liksom ha ett mindset att bli någonting annat, och som sagt den här borttappade manligheten för att hon är mer man än jag och så vidare. Så visst fanns de där, så det var ingen chock för mig, det är snarare naturligt för mig att träffa henne. Men det är fortfarande så att det finns massa kulturkrockar, inte bara det här att liksom dörren är öppen som vi har pratat om, versus att dörren är stängd, och mer högljudd typ av nation än vad vi är, och det här, det är väldigt traditionellt manligt kvinnligt där, och det är ju väldigt utsuddat här med liksom kakaoceremonier och män som visar kanske ibland till och med för mycket känslor enligt vissa och sådär. Så det är väldigt intressant att skriva kring allt det där. Och jag tror också att får man upp det till ytan, precis som du pratade inledningsvis om att bygga broar, det är ju det jag vill med den här showen också. Att integration, inte segregation, och oavsett om den är i Tensta, Rinkeby, eller om den är i Djursholm, Danderyd, segregation är inte bra.
Vad tycker du om koranbränningen nu till exempel?
Jag tycker det är helt fucked up och åt helvete. Så när vi är klara med den här podden ska jag gå hem, och det kommer brinna i tangentbordet som hos den här snubben som är med i Laxbralla. Fantastisk sketchserie som ni måste se på SVT för övrigt. Som är helt rabiat. Men då är det ju att han skäller på muslim. Vad har Sverige tagit vägen? Liksom. Han är en sån här rabiat svensk. Såklart kommer det i det sketchprogrammet, men det är så jag kommer skriva nu, för jag är så jäkla trött på den här islamofobi, eller islamofob, vad blir det då, islamofobin som råder. Jag menar, visst, vi har yttrandefrihet, men det är ju skillnad på att få yttra sig och att göra något som är hets mot folkgrupp, eller att liksom medvetet, alltså folk står och bränner Koranen framför en moské på en helig dag. Hur i helvete ska det försvaras av yttrandefrihet? Det är en kränkning, och det är liksom, jag kan inte förstå det, och hur uddlöst. Och när vi börjar acceptera det här, då blir vi medbrottslingar till det här. Även om det inte är ett brott, för mig är det ett brott. Det är en provokation. Och håller vi tyst, vilket jag inte kan göra längre, så jag vill visa vad min ställning är i det här. Så när vi inte gör det, då blir det ju så här som den här Jomshoff som går ut och säger grejer, och så ska han bli avsatt, och sen är man så här, nej, fast det där var inte så mycket som han Carl B. Hamilton gick ut och säger, att man först skulle avsätta honom och sen skulle man inte göra det, och man frågar då varför, och han menar på då, när de sa, men vart går gränsen, och han säger, ja, men gränsen går väl vid judar. Så har vi nu helt plötsligt i det här landet börjat göra skillnad på vilka grupper som det är okej att hetsa mot. Så det är okej att hetsa mot muslimer, men inte mot judar. Och om vi börjar acceptera sånt här, ja, då får vi har vi gett oss in i leken, får vi leken tåla. Jag försvarar inte att säkerhetsläget är som det är, att jag har ont i magen när jag kommer in här på Acast och jag hör sirener utanför och tänker, fuck, tänk om det smäller. Vi är mitt inne i centrala Stockholm. Jag säger inte att det är okej att man ska liksom hota och så vidare, men man ska inte heller vara förvånad om man gång på gång på gång, oavsett om det handlar om Erdogan dockor eller något annat, man tillåter, att vi som land tillåter det, ja, det kommer komma repressalier.
Jag
blir upprörd, men sorry, men liksom, sorry, jag tänker inte vara sorry.
Ja, man vill så gärna gå med i NATO, och så bränner man Erdogan dockor. Mm. Det rimmar ju illa med när Sverige ska försöka smöra för Turkiet.
Mm.
Såklart. Sen kan man diskutera NATO-frågan, för jag var ju väldigt emot den i början. Vi har hållit oss neutrala hela vägen, och Jag är väldigt inne på konspirationsteorier. Jag tror ju på riktigt att ryssarna ligger bakom hela koranbränningen för att det ska ske ett terrorhot. Det kommer bli en polarisering. Fördomar mot muslimer kommer öka. Jomshof skrattar på en bar och dricker öl och tänker vi får fler anhängare till SD.
Mm.
Alltså, och folk går på det här.
Mm.
Det är det här som är så tragiskt tycker jag.
Mm.
Att vi inte kan tänka själva. Jag träffade en tjej nu som jag ska intervjua om några veckor. Amerikansk journalist. Och vi pratade om hela kriget, Ryssland, Ukraina. Och hon är ju amerikanska med persiska rötter. Och det här är ju ett krig mellan Ryssland och USA.
Mm.
Och folk kan inte se det sambandet. Utan man ser bara hur Ryssland tar över Ukraina.
Mm.
Det finns så mycket, mer, mycket djupare än det här. Och folk som är riktigt, riktigt pålästa kan ju se hela bilden.
Ja.
Och vi kan bara se det vi läser i Expressen och Aftonbladet. Och den informationen vi tar in, den informationen är sann.
Mm.
Sen letar vi inte efter mer information. För nu är det så här.
Mm. Det är intressant att du säger det. För det där är också någonting som jag pratar med Stasha om ganska mycket. Och hon menar ju på att Sverige är så amerikaniserat. Att
100%.
De nyheterna vi får är så väststyrda. Men i Serbien så är det ju väldigt mycket. De har ju varit kompisar med Ryssland länge. Och liksom, jag tror att hennes pass. Så hon behöver ingen visum till Kuba. Och hon behöver ingen visum till Ryssland. Alla andra ställen vi åker till behöver hon fan visum hela tiden. Till som får ett svensk pass. Men hon menar ju på att det är helt snedvridet. Och de får en helt annan typ av nyhetsrapportering där. Och det är ju precis det du är inne på här. Att man skrapar på ytan. Och vem är det som vill att vi ska se vad?
Ja, men det där är en djup fråga. Vi måste ju också avsluta podden. Jag vill gärna höra om din show här.
Mm.
Och det är den 21 oktober. På Avicii Arenan. Det kommer släppas ytterligare 500 biljetter.
Just det. Så vi håller isär begreppen. Så är det, stämmer det jättebra. 21 oktober i Avicii Arena. Det är Raw. Med bland andra då Johan Glans, Messiah och Babben. Bla bla bla. Thanos Fuertes. Öss. Ja. Men det är jättemånga. Man får gå in på rawcomedyclub.se och kika där. Men det är det. Och sen så. Det ska bli fantastiskt roligt. Men något som jag brinner minst lika mycket för såklart är min egen turné. Den börjar 1/9 i Rinkeby. Faktiskt. Så jag blir en av de första. Det är Sinat Pirzadeh som har styrt upp och hon kommer vara support, komiker och värd för kvällen. Hon såg föreställningen och hon sa kan du inte komma till Rinkeby. Så då har jag valt att göra det. Så där blir nypremiären av turnén av Mårten Svetkovic blir där. Och sen åker jag runt i hela Sverige. Så det blir också jätteroligt. Det ska bli kul att vara den första helsvenska komikern som kommer till Folkets hus i Rinkeby. Och se. Det blir väl spännande att se också hur de kommer reagera. Men några av de roligaste showerna som jag har gjort med den där föreställningen har varit till exempel Södertälje. Där 53% är utlandsfödda. Alltså, jag är så stolt över att jag lyckas dra en sån mixad publik. För jag tycker det är ett kvitto på vad jag pratar om på scen. Och hur folk pratar om föreställningen. Så att det ska bli sjukt kul att göra den. Men det är massor som händer i höst. Så som sagt, Avicii Arena 21 oktober. Min turné börjar 1 september om avviserar.
Och det är också en del av integrationen. Att du åker ut dit och samlar människor. Att de också känner sig delaktiga i det svenska samhället.
Ja, och vi sänkte biljettpriset till halva priset. För att folk ska kunna ha råd att gå även där. Så att, nej men jag vill walk my talk. Så det är mycket möjligt att det blir fler, segregerade områden. Som jag kommer att åka till och göra den här föreställningen. För det är inte bara Rinkeby utan det finns fler platser. Men vi börjar där så får vi se sen. Och sen är det Sverige-turné hela hösten.
Och så vill jag gärna avsluta med, hur är det att vara pappa?
Det är det bästa som finns. Det är allt det jag drömde om. Back in the days när jag stod och drack shots och hade ångest. Och var så här, vad håller jag på med? Varför gör jag så här mot mig själv och andra? Och jag drömde om den där familjen. Det har överträffat alla mina förväntningar. Jag älskar mina barn mer än någonting. Jag älskar att vara pappa.
Inga jobbiga nätter, ingenting.
Jo, såklart. Vår yngsta är ju så trotsig så att det är.
De vem är också brås med. Han på?
Ja, precis. Vem brås han på? Nej, men de säger att det är lilla Mårten. Så om det är så jag var, då tycker jag synd om mina föräldrar. Nej, men han är underbar. Men det är. Han kommer varje morgon för opererat axeln. Så är det bra med axeln? Ja. Sen, det är inte riktigt bra än. Nej, men de är helt underbara. Tristan och Matteo.
Är det lite Balkan över dem?
Ja, det är det. Absolut. Jag vet inte, nu tänkte jag säga ett enda skämt till från showen. Man får komma och titta. Men det är ett av de absolut roligaste berättelserna i den handlar ju om mina barn. Och det är väldigt Balkaninspirerat. Just det här att jag är den här metrosexuella mannen och de är mera macho. Så, ja.
Jag tänker på din syster här. Jag vet, vi ska inte gå in så mycket på det. Men jag tänker här med barnen som du berättade om. Kan du känna att jag fick mer förståelse för henne när du fick egna barn?
Ja, absolut. Så är det ju. Och även en större förståelse för mina föräldrar. Att vara förälder. Så att ännu mer för dem skulle jag säga. Så, och det blir ju också att man gör att man blir ödmjukare åtminstone ibland. För det jobb de gjorde. Så visst, jag har gjort jättemycket jobb i terapi. Men jag hade inte varit den jag är idag om det inte vore för dem. Också, naturligtvis.
Tack för att du kom hit, Mårten.
Tack så jättemycket, Balena.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.